Praise the Lord.
Prisad vare Herren.
Amen.
Amen.
It's good to be here.
Det är gott att vara här.
One amen.
En sa amen.
Hallelujah. We're going to continue our series today.
Vi ska fortsätta vår serie idag.
I trust that you are listening to the Spirit today.
Jag utgår ifrån att ni lyssnar till anden idag.
And we hope that the Spirit of the Lord will measure something to your heart today.
Vi förtröstar på att den helige ande ska utmäta någonting till dig idag, till ditt hjärta.
Turn with me in the scripture to the book of Psalms.
Vi kan slå upp i Psaltaren.
In the 78th psalm.
Psalm 78.
Vers 41.
Psaltaren 78, 41.
It says, yea, they turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel.
Ja, de frestade Gud allt framgent och förtörnade, eller som det står i den engelska översättningen, begränsade Gud Israels helige.
Let's pray.
Låt oss be tillsammans.
Father, thank you for being here today.
Fader, vi tackar dig för att du är här idag.
We ask, O Lord, that there be a special touch of your Spirit upon the service today.
Vi ber att din heliga ande vidrör gudstjänsten idag på ett speciellt sätt.
I already sense your presence, Lord.
Vi har redan känt din närvaro, Herre.
But we want every man and woman here to know that you're here today.
Vi vill att varje man och kvinna här ska få uppleva vissheten av att du är här.
We ask, O God, that there be a special touch upon the Word today.
Vi ber om ett särskilt vidrörande av ordet idag.
That we shall have understanding of the ways of God.
Så att vi kan förstå dina vägar, Gud.
And Father, we'll thank you for all of these things.
Och vi tackar dig för allt, Fader.
In Jesus' name.
I Jesu namn.
Amen.
Amen.
We talked yesterday about the parallel between Israel and the church.
Igår så talade vi om parallellen mellan Israel och församlingen.
I'm going to, if the Lord wills, I'm going to wind up this series by giving you another parallel between Israel and the church.
Om tiden tillåter så ska jag avsluta den här serien med en annan parallell mellan Israel och församlingen.
I'm going to tell you some things that will absolutely amaze you.
Jag ska säga en del saker som kommer att göra dig förundrad.
About the things that have happened in the last 90 years.
Saker som har skett under de senaste 90 åren.
And it'll bless you.
Det kommer att välsigna dig.
It'll excite you.
Och det kommer att vara spännande.
God has made this parallel between the church and Israel.
Gud har skapat den här parallellen mellan Israel och församlingen.
And we studied it yesterday.
Vi studerade det igår.
And we're going to continue to study it today.
Och idag ska vi fortsätta med det här studiet.
Because it speaks of something that is a reality for you and I in Christ Jesus.
För det här beskriver någonting som är en verklighet för dig och mig i Kristus.
We talked about how that God delivered the children of Israel out of Egypt.
Vi tittade igår på hur Gud befriade Israels barn ur Egypten.
By the blood.
Genom blodet.
Which is a perfect type of salvation.
Som är en fullkomlig bild på frälsningen.
And then they came through the sea and the cloud.
Och så gick de genom havet och molnskyn.
And Paul said they were baptized into Moses in the sea and in the cloud.
Och Paulus talar om att de döptes till Moses i havet och molnskyn.
And then we got them in the wilderness.
Och sen tittade vi på hur det var i öknen.
And the children of Israel were having a hard time in the wilderness.
De hade det svårt och tufft i öknen, Israels barn.
But we noticed something.
Men vi lade märke till någonting.
That the whole time they were having this hard time.
Att hela tiden de hade problem.
God was still leading them.
Så var det så att det var Gud som ledde dem.
Everywhere that they went, God led them there.
Vad helst de tog vägen, så var det alltid Gud som ledde dem.
And that's hard for us to comprehend, isn't it?
Och det är svårt för oss att omfatta det här.
A sister came to me just a few days ago.
För några dagar sedan så var det en syster som kom till mig.
And she said, Brother Potter, I don't know whether I'm walking with the Lord or not.
Hon sa, Brother Potter, jag vet inte om jag verkligen vandrar med Herren eller inte.
And I said, dear sister, why would you say that?
Men syster, varför säger du på det sättet?
She said, well, everything's going wrong in my life.
Jo, därför att allting tycks gå fel i mitt liv.
And I said, is that why you think that?
Och är det därför du tror att Gud inte är med dig?
That's usually a good sign.
För det är vanligtvis ett gott tecken.
When everything starts going wrong, then you know God's with you.
När allting verkar gå på tok, då kan du vara säker på att Gud är med dig.
Well, we'll talk more about that later on.
Vi ska prata mer om det senare.
Now, that's not always so.
Det är inte alltid på det sättet.
But it can be so.
Det kan vara så.
Now, we're going to talk about a couple of possibilities today.
Idag så ska vi tala om två valmöjligheter.
We have a record of what happened in the wilderness.
Vi har historia över vad som hände i öknen.
I chose one verse out of Psalm 78 today.
Idag har vi läst en vers ur Psalm 78.
But that entire chapter concerns Israel in the wilderness.
Men hela den här salmen handlar om Israel i öknen.
And their deliverance from Egypt and their coming into Canaan.
Deras befrielse från Egypten och hur de sen kom in i löfteslandet.
The very things that we're dealing with in this message.
Och det är de sakerna som vi talar om i det här budskapet.
And it tells us what happened to them.
Det beskrivs här vad som hände dem.
But there's something here that we need to understand.
Och det finns någonting som vi måste förstå.
It didn't have to be that way.
Det hade inte behövt bli så här.
We have a record of what happened.
Vi har en historisk beskrivning av vad som faktiskt hände.
But it didn't have to be that
way. Men det hade inte behövt gå på det sättet.
They didn't have to resist God.
De behövde inte stå emot Gud.
They didn't have to be destroyed of the destroyer.
De hade inte behövt bli nedgjorda av fördärvaren.
They didn't have to have the problems that they had in the wilderness.
De hade inte behövt komma in i alla de problem de upplevde i öknen.
I read to you a verse.
Jag läste en vers.
Where it said they limited the Holy One of Israel.
Där det står i texten att de begränsade Israels helige.
Now we're going to consider some of the reasons why people limit the Holy One of Israel.
Och vi ska titta på några olika skäl till varför människor begränsar den heliga ande eller Israels helige.
I'm going to give you an example.
Jag ska ge ett exempel.
There was a young lady in America.
En ung dam i USA.
She was driving in her car down the road.
Körde längs vägen i sin bil.
And a truck pulled up behind her.
Så var det en lastbil som körde i kapp.
And she noticed the truck started following her.
Hon lade märke till att lastbilen följde efter henne.
She had just pulled out of her place of work.
Hon hade precis kört från arbetet.
It was late in the evening.
Sent på kvällen.
Fairly dark.
Ganska mörkt.
And the truck started following her.
Och så den här lastbilen som förföljde.
And so she made several turns.
Hon gjorde några svängde åt olika håll.
And everywhere she turned, the truck followed her.
Men överallt där hon svängde följde lastbilen.
Oh, she speeded up and tried to lose the truck.
Hon försökte öka hastigheten och bli av med lastbilen.
But the truck stayed right behind her.
Men den låg tätt bakom hela tiden.
And finally she seen a police officer.
Slut fick hon syn på en polis.
And so she pulled her car over in front of the police officer.
Hon stannade bilen jämte polisen.
And she got out and ran up to the police officer.
Hoppade ur bilen och sprang fram till polisen.
And said, that truck is following me.
Och sa, den där lastbilen förföljer mig.
And the truck driver jumped out.
Lastbilschauffören klev ur.
And he came up and he said, I want to show you something.
Och han kom fram och sa, jag ska visa dig någonting.
He called the policeman over there.
Och så kallade han på polisen.
And in the back seat of this woman's car.
I baksätet på kvinnans bil.
There was a man hiding.
Fanns det en man som låg och gömde sig.
And this man had intentions of raping this woman.
Den mannen hade planerat att våldta kvinnan.
That's why he was there in the car.
Det var därför han hade gömt sig i bilen.
But the truck driver had looked down and seen him.
Och lastbilschauffören som satt högt upp i sin långtradare, han hade sett detta.
And the reason the truck driver was following her.
Och anledningen till att han följde efter överallt med sin lastbil.
Was to save her life.
Det var att rädda hennes liv.
She didn't know that.
Det visste inte hon.
And of course the man in the car didn't know it either.
Och den där mannen som gömde sig i bilen visste inte heller det.
But they, of course they arrested the man and took the man to jail.
Polisen arresterade mannen och han kom i fängelse.
She was afraid of the man.
Hon var rädd för lastbilen och lastbilschauffören.
And I'm sure that she thought she had a reason to be afraid of him.
Och hon tyckte att det fanns skäl att vara rädd.
But he was trying to help her.
Men han försökte hjälpa henne.
And she didn't understand that.
Men det förstod inte hon.
There are many times that God is trying to help us.
Det är många gånger som Gud försöker hjälpa oss.
And we're running away as fast as we can.
Och vi sticker iväg så fort vi kan.
And he's right on our tail, you know, trying to catch up with us.
Följer efter oss hela tiden och försöker komma i kapp.
And we're resisting God all the way, you know.
Och hela tiden så står vi emot Gud.
I've seen the Lord deal with some Christians.
Jag har sett Herren ta itu med en del kristna.
And they finally come to a place where victory comes in their life.
Och till slut så kommer de till en punkt där de upplever seger i sina liv.
And then they start saying, "Oh, look what God has done in my life."
Och så säger de, "Titta vad Gud har gjort i mitt liv."
But you look behind them.
Men när man ser på vad de har upplevt tidigare.
And you see heel marks all the way where God has dragged them all that far.
Så ser man spår efter hälarna där Gud har släpat fram dem.
They've resisted the Lord all the way.
Därför att de har stått emot Herren hela tiden.
And they say, "Oh, now it looks pretty good to me now, you know."
Men när de väl har stegen så säger de att det här verkar ju fint för mig.
We talked about 1 Corinthians chapter 10 yesterday.
Vi talade om första Korinthierbrevet 10 igår kväll.
About sin.
Vi talar om synd.
About those things in the wilderness that overthrew the children of Israel.
Vi talar om de saker som blev Israels barn till fall i öknen.
And the whole process of the wilderness is the surrender of the will to God.
Och hela den här processen man går igenom i öknen handlar om en överlåtelse av sin vilja.
But did you know that you can unknowingly resist the Spirit of God?
Vet du om att du omedvetet kan stå emot Guds ande?
And this is where many of God's people miss him.
Och det är på det här sättet som många av oss Guds barn missar Gud.
We resist the Spirit of God because we don't understand God's intentions.
Vi står emot den heliga ande. Vi står emot Gud därför att vi förstår inte Guds avsikter.
In the day of Jesus, we're going to find a prime example of it.
Vi ska titta på ett väldigt bra exempel.
Jesus came preaching the kingdom of God.
Jesus kom, predikade Guds rike.
And the people began to follow him by the multitudes.
Och massor av människor började följa honom.
And they were blessed is the Messiah. You know, blessed is he that cometh in the name of the Lord.
Och de ropade, välsignad, salig är den som kommer i Herrens namn.
John the Baptist looked up and said, "Behold the Lamb of God."
Johannes tittade upp och sa, "Se Guds lamm."
The crowd was following Jesus.
Folkskarna följde Jesus.
But they weren't following him because they understood his message.
Men de följde inte honom därför att de förstod hans budskap.
As a matter of fact, they didn't understand.
Faktum är att de missförstod hans budskap. De grep sig inte på det.
They didn't hardly know anything he was saying, tell you the truth.
De förstod nästan ingenting av det han sa, om vi ska vara riktigt sanningsenliga.
Why were they following him then?
Men varför följde de honom då?
Because there was a concept in those days.
Jo, det fanns någonting på den tiden.
And let me tell you what that concept was.
En idé. En uppfattning, och jag ska beskriva vad det handlar om.
They were looking for Messiah.
Det var så här att man väntade på Messias.
And when Messiah came,
och när Messias kom,
everybody knew what was going to happen.
Så visste alla vad som skulle ske.
Messiah was going to set up a kingdom on this earth.
Messias skulle upprätta ett rike här på jorden.
And in that kingdom he would crush Rome.
Och i detta rike så skulle han krossa romarnas makt.
They would no longer be subservient to Rome.
Israel skulle inte längre vara en lydstat under Rom.
It would be a time of great prosperity forever.
En ny tid med välgång och framgång åt alla skulle följa.
Israel would become the head nation and not the tail.
Och Israel skulle bli den främsta nationen, inte längre en svans.
All those people who had kept the law would receive eternal life.
Och alla de som hade hållit lagen skulle då få evigt liv.
And all Gentile nations would become subservient to Israel.
Och alla hedna nationer skulle bli lydstater och tjäna Israel.
Now this was preached every single day.
Varje dag predikades detta i Israel.
And this is what the people of that day believed the kingdom of God was going to be.
Och det var så den tidens människor uppfattade Guds rike.
Remember how that mother of the sons of Zebedee came to Jesus?
Zebedeus söners moder kom till Jesus.
And she said, when you come into your kingdom, grant that one of my sons sit on your right hand and one on your left.
Och hon bad Jesus om att när han fick makten i sitt rike, att han skulle ta hennes söner och sätta dem på sin högra och vänstra sida.
She wasn't talking about 1,000 years later or 2,000 years later.
Och det hon pratade om var inte någonting som låg 1,000 år framåt i tiden.
She was talking about right then.
Utan hon talade om det rike som skulle komma då.
They believed that the kingdom would come then.
De trodde att riket skulle komma då.
Remember when Jesus was going to ascend into heaven?
Kommer ni ihåg vid det tillfället när Jesus står färdig att lyftas upp till sin fader i himmelen?
Acts chapter 1.
Det står i Apostlagärningarnas första kapitel.
The apostles came, or some of them came. Some of the apostles came.
En del av apostlarna samlades.
And they said, "Will you at this time restore the kingdom to Israel?"
Och de frågade, "Är det nu du ska upprätta riket åt Israel?"
Now that's what they were talking about.
Det var det som var samtalsämnet ibland.
This concept that they had of the kingdom of God.
Den uppfattningen om Guds rike.
Now remember what John the Baptist said?
Kom ihåg vad Johannes döparen sa.
Now here's the same man that said, "Behold the Lamb of God."
Samma man som sa, "Se Guds lamm."
And a few chapters later,
några kapitel senare så läser vi,
he sends a message to Jesus.
Han skickar bud till Jesus.
And he says, "Are you he who was to come, or should we look for somebody else?"
Men för frågan, är du den som skulle komma, eller ska vi söka efter någon annan?
Now, why did John the Baptist say that?
Varför sa Johannes döparen så?
Because these things weren't happening like they thought they should happen.
Därför att saker och ting utvecklade sig inte så som man hade tänkt sig.
And eventually it was the very reason that they rejected Jesus Christ.
Och på den grunden så kom man fram till beslutet att man skulle förkasta Jesus.
Now I want you to get a hold of that.
Jag vill att du ska förstå det här.
This is the very reason that he was rejected.
Det var det som var skälet till att han blev förkastad.
Because they would rather hold on to their concept than to come to Jesus Christ.
Därför de höll hellre fast vid sin uppfattning och sina förutfattade meningar än att följa Jesus.
Now I have to say that again.
Det här tål att upprepas.
I want you to understand that.
Jag vill att du ska förstå det.
They rejected him.
De förkastade honom.
Rather than reject a false concept.
Hellre än att förkasta en falsk uppfattning.
Because the false concept is what they wanted to happen.
Därför att den här falska förutfattade meningen de hade, den tyckte de var bättre. De ville hellre att den skulle förverkligas.
It is possible to reject God's dealing in your life.
Det är alltså möjligt att stå emot Guds handlande i ditt liv.
Because it doesn't go along with what you want to happen in your life.
På grund av att det stämmer inte med vad du vill att det ska ske i ditt liv.
And they crucified him.
Och så korsfäste de honom.
Judas betrayed him.
Judas förrådde honom.
Because Jesus wasn't doing what he thought he should do.
Därför att Jesus gjorde inte det som Judas tyckte att han borde göra.
He thought that Jesus was going to set this kingdom upon earth.
Judas tyckte att Jesus skulle upprätta det här riket på jorden.
And when Jesus didn't do that, he betrayed him.
Och när Jesus inte gjorde så förrådde Judas Jesus.
The very reason for his betrayal.
Det var skälet till att Judas förrådde honom.
The very scripture that God had given them, they used to condemn him.
Det ord som Gud hade gett dem för att känna igen Messias förledde dem till att förkasta Jesus.
The Pharisees said, "Search the scripture. Does any prophet arise out of Galilee?"
Fariseerna sa, vi kan ju titta i skriften. Där hittar man att någon profet som kommer från Galileen.
The very scripture that told them about his coming.
De skriftställen som talade om och beskrev Messias.
And we talked about it yesterday.
Vi talade om det igår.
You can find Christ on every page in this Bible.
Det är så att man kan hitta Kristus på varenda sida i Bibeln.
When you start seeing the types and the shadows in the Old Testament.
När man börjar titta i Gamla testamentet och ser förebilderna, skuggbilderna.
You can see Christ everywhere.
Och ser man Kristus överallt.
And yet they couldn't see Christ anywhere.
Men de kunde inte se Kristus någonstans.
And they used his very own word against him.
Och de använde hans eget ord mot honom.
And they resisted God.
Och de stod emot Gud.
And they crucified the Holy One.
Och korsfäste den helige.
Now they rejected him because they had preconceived ideas.
De förkastade honom därför att de hade förutfattade meningar.
And it's difficult for me to have to bring this out to you.
Det är svårt för mig att ta fram det här till dig åt för dig.
But it's easier to see God do things among people that have never heard of Jesus Christ.
Det är lättare att se Gud göra saker, att få se Gud göra saker bland människor som aldrig har hört talas om Jesus Kristus.
Than to preach to Christians.
Än att predika för kristna.
Because most Christians have a preconceived idea.
Därför att de flesta kristna har en förutfattad mening.
Of what God can or cannot do.
Om vad Gud kan eller inte kan göra.
And before God can do anything in their life.
Och innan Gud kan komma till och göra någonting i deras liv.
You have to overcome the preconceived ideas that are in their heart.
Så måste de övervinna de här förutfattade meningarna som finns i hjärtat.
So I'm telling you today.
Så jag säger dig idag.
If you want to go on with God.
Om du vill gå vidare med Gud.
Then let's be willing to lay down some of our preconceived ideas.
Så måste du vara villig att lägga ner en del av dina förutfattade meningar.
And let the Holy Spirit begin to lead us.
Och så låt den helige ande börja leda dig.
There's a lot of people have the idea that, like I said, that if you have trouble in your life, that God has left you.
Det finns människor som har den här uppfattningen att om du har problem med ditt liv, då har Gud övergivit dig.
Well, that means that God left some of the greatest people in the Bible then.
Det innebär ju i så fall, om man ska vara logisk, att Gud övergav en del av de främsta gudsmännen och gudskvinnorna i Bibeln.
God's people were some of the most tempted and tried in the whole Revelation there.
Därför att när man tittar i Bibeln så upptäcker man en del män och kvinnor som är de mest prövade människor man kan hitta.
All right, we're going to go on now.
Vi ska fortsätta nu.
We're going to go on to the possibilities.
Vi ska tala om de här valmöjligheterna.
We know what happened.
Vi vet utifrån Bibeln vad som hände.
Well, I should say we most of us know what happened.
Eller jag kanske ska säga så här, de flesta av oss vet vad som hände.
Have you read this book?
Har du läst Bibeln?
How many of you have read this book?
Hur många har läst Bibeln?
Well, some of you have.
Ja, några stycken.
Rest of you need to.
Resten av er behöver läsa den.
It's a good book.
Det är en bra bok.
Been on the bestseller list for years. Been a bestseller.
Det har varit en bestseller i många år.
And I love the end of it.
Och jag tycker om slutet på den här boken.
Amen. I love what's going to happen in the end.
Jag älskar vad som kommer att ske i slutet.
The retirement plan is out of this world.
Den här fantastiska planen som Gud har när vi ska få möta honom.
Praise the Lord.
Prisad vare Herren.
We saw what happened.
Vi såg vad som hände.
By reading the scripture.
När vi läste Bibeln.
But I'm going to tell you there was another possibility.
Men det fanns alla de som var med om någonting i Bibeln, de hade en valmöjlighet.
With God there are always possibilities.
Och med Gud är det så här, det finns alltid valmöjlighet.
And what the church needs is a revelation of God.
Det församlingen behöver är en uppenbarelse av Gud.
To overcome these preconceived ideas.
För att övervinna de förutfattade meningarna.
Amen.
Amen.
I should have heard a bunch of amen.
Jag skulle
right
hört många amen här.
Amen.
Amen.
I like that.
Det gillar jag.
Saying, go get them.
Det är som att säga, kom igen nu. Nu tar vi dem.
All the circumstances that we see in the wilderness have a twofold purpose.
Alla de här omständigheterna vi kan läsa om i Gamla testamentet, de har ett tvåfaldigt syfte.
Sometimes I call it the principle of the Garden of Eden and sometimes I call it the elevator principle.
Ibland kallar jag det för Edens lustgårdsprincip och ibland kallar jag det för hissprincipen.
We'll just use the elevator today.
Vi ska använda hissen idag.
How many of you know what an elevator is?
Hur många här vet vad en hiss är?
You ever ride in an elevator?
Har du åkt hiss någon gång?
How many of you have never ridden in an elevator?
Finns det någon här som aldrig har åkt i en hiss?
How many has never done nothing?
Hur många här är det som aldrig har gjort någonting?
Oh well, all right. Hallelujah. Some people wouldn't hold their hand up if you had a gun on them.
En del människor lyfter inte på händerna även om man siktar på dem med pistol.
When you get into an elevator, you have two choices.
När man kommer in i en hiss, då har man två val.
What are those two choices?
Vad är det för två valmöjligheter?
Left and right.
Höger och vänster?
No.
Nej.
No, up and down.
Upp eller ner.
You got two buttons there.
Det finns två knappar.
Up.
Upp.
Down.
Eller ner.
If you want to go up, you push a button. It's up. And if you want to go down, you push it down.
Om man vill åka upp, så trycker man på knappen som betyder att man åker upp. Om man åker ner, så trycker man på den andra.
My granddaughter can push those buttons.
Mitt barnbarn kan trycka på rätt knapp.
She's 7 years old.
Hon är bara 7 år gammal.
She knows how to run an elevator.
Hon vet hur man kör hiss.
It shouldn't be that complicated.
Det skulle inte vara så komplicerat.
We have two possibilities, up and down.
Två möjligheter, upp eller ner.
You're the one that pushes the button.
Och det är du som trycker på knappen.
And this is a reality in the kingdom of God.
Det här är en verklighet i Guds rike.
Let me give you an example from the scripture.
Jag ska ge ett exempel från Bibeln.
In the time of King Saul,
på kung Sauls tid,
Saul was told by Samuel to destroy the Amalekites. I believe it was the Amalekites.
Så fick Saul en befallning från Gud genom profeten Samuel att förgöra Agag.
And he disobeyed God.
Men han vägrade att lyda Gud.
And Samuel comes to him.
Så kommer då Samuel.
And he says something to him. And I want you to hear it.
Och säger någonting.
He said, "Now God would have established your kingdom forever."
Vid den här punkten så skulle Gud egentligen ha fastställt och etablerat dig i konungamakten för evig tid. Ditt rike skulle bli stadfäst för evig tid.
But now God will take it from you and give it to somebody else.
Men nu kommer Gud att ta det ifrån dig och ge det åt någon annan.
There were two possibilities.
Det fanns två valmöjligheter.
The possibility that we could have never heard about David.
Det fanns en möjlighet och det var att vi aldrig skulle få höra talas om David.
If Saul had obeyed God, we would probably not even know about David.
Om Saul hade lytt Gud så hade vi förmodligen aldrig hört talas om David.
Because God told Saul.
Därför att Gud sa till Saul.
There was the possibility, Saul, that I would have established your kingdom forever.
Att han hade möjligheten att välja så att Gud skulle etablera hans rike till evig tid.
And we would be reading in the scripture about the mighty works of Saul.
Och då hade vi läst i Bibeln historien om Sauls mäktiga gärningar.
But Saul missed God.
Men Saul missade Gud.
Disobeyed God.
Han var olydig mot Gud.
And the prophet said, "Now the kingdom will be taken to you and given to somebody better than you are."
Så profeten sa att nu kommer riket att tas ifrån dig och ges åt någon annan som förvaltar det bättre.
There's two possibilities.
Det finns två valmöjligheter.
When the children of Israel came to the river of Jordan.
När Guds Israels barn kom till Jordanfloden.
And that's what that verse is talking about in Psalms 78.
Och det är det den här versen handlar om som vi läste i Psalm 78.
Where it says they limited God.
Det står där att de begränsade Israels helige. I den svenska Bibeln står det förtörnade, men
they turned back and they limited God.
De begränsade Gud.
He's talking about Numbers chapter 14.
Och det de talar om här, det är fjärde Mosebok 14.
Where they came to the river of Jordan.
De kom till Jordanfloden.
And God told them to go in and possess the land.
Och Gud sa till dem att de skulle gå in och inta landet.
And they chose not to.
Men de valde att inte göra så.
There were 10 spies that brought back a bad report and 2 spies that had a good report.
Därför att det fanns spejare, 12 stycken. 10 kom tillbaka med dåliga nyheter och 2 kom med goda nyheter.
And they chose not to believe God.
Och folket valde att inte lyda Gud.
Now I'm going to tell you something and I want you to get a hold of this.
Jag ska berätta någonting som jag gärna vill att du ska få tag i.
Faith is not possible until God reveals himself to you.
Tro är någonting som är omöjligt ända till den punkt då Gud uppenbarar sig för dig.
Until God speaks to you somehow.
När Gud talar till dig på något sätt.
Neither is unbelief possible.
Och otro är inte heller möjligt.
Until God has spoken.
Förrän Gud har talat.
This is not doubt that they're dealing with here.
Här handlar det inte om tvivel.
God is not really pleased with doubt.
Gud har inte speciellt mycket behag till tvivel.
But unbelief is a sin.
Men otro, det är en synd.
Doubt is a very different thing.
Tvivel är inte otro, det är någonting helt annat.
There are some of you who are wrestling with doubts in your mind.
En del brottas med tvivel.
But that's different from unbelief.
Men det är inte samma sak som otro.
Unbelief knows the will of God.
Otron känner till vad som är Guds vilja.
Unbelief knows that God exists.
Otron vet att Gud existerar.
Unbelief chooses not to believe God.
Otron väljer att inte tro på Gud.
It is an act of the will.
Det är en viljehandling.
They chose not to believe God.
De valde att inte tro på Gud.
Now, they had two possibilities here.
De hade två valmöjligheter.
When you hear God speak to you,
när du hör Gud tala till dig,
and he tells you to do something,
och han säger till dig att göra någonting,
then the possibility is faith, isn't it?
Då har du å ena sidan trons möjlighet,
or unbelief,
eller otrons möjlighet.
You have two choices.
Du har två valmöjligheter.
Unbelief or faith.
Otro eller tro.
That's what they were facing at the river of Jordan.
Det var det de stod inför här vid Jordanflodens strand.
And of course we know what happened.
Vi känner ju till nu efteråt vad som hände.
They chose not to believe God.
De valde att inte tro på Gud.
It wasn't that they didn't believe in God.
Det var inte det att de inte trodde på Gud.
It wasn't that they didn't know God's will.
Det var inte det att de inte visste vad som var Guds vilja.
They just didn't believe that God was able to bring them into that land.
Det var bara att de förstod inte hur Gud skulle kunna ha möjlighet att föra dem in i landet.
Because there were giants in the land.
Ja, det fanns ju jättar i landet.
Great walled cities in the land.
Fanns stora befästa städer.
And seven nations stronger than they were.
Och sju nationer som var starkare än dem.
And so they chose not to believe God.
Så de valde att inte tro på Gud.
But do you know why they chose that?
Men vet du varför? Vad var det som gjorde då att de inte trodde?
Unbelief is like a kind of spiritual vacuum.
Otro är som ett slags andligt vakuum.
It is a lack of the revelation of God.
Det är brist på Guds uppenbarelse.
To the individual.
För individen.
We're preaching through this to try to bring you to a conclusion.
Vi predikar det här budskapet för att försöka hjälpa dig att komma fram till en sammanfattning.
I mentioned that conclusion yesterday. It's no secret.
En lösning. Jag nämnde den här lösningen igår, så det är ingen hemlighet.
God has something special for your life.
Gud har nämligen något speciellt för ditt liv.
You are going to be a glorious church.
Du kommer att bli en härlig, förhärligad församling.
He is coming after a glorious church.
Därför att han kommer tillbaka till en förhärligad församling.
Amen.
Amen.
And he's going to do it in your life.
Och han kommer att göra det i ditt liv.
The Holy Ghost has come into your life with a mandate from God.
Den helige ande kom in i ditt liv och han har mandat från Gud.
And that is to turn you into a glorious church.
Att förvandla dig till en härlig församling.
And you better get ready.
Och det är bäst att du gör dig redo.
He's going to do it.
Därför att han kommer att göra det.
He might wind up with just two people.
Han kan sluta med att han bara har två människor.
Like he did here.
Som han gjorde här.
Started out with 600,000.
Det började med 600,000.
Wound up with two.
Slutade med två.
But he had two that was ready to go in.
Men det fanns i alla fall två som var beredda att gå in.
Praise the Lord.
Prisad vare Herren.
Let's hang in there. Praise
så
God.
Låt oss hålla taget.
Now, some people say, "Show me a miracle and I'll believe."
En del säger, visa mig ett mirakel så ska jag tro.
No, you won't.
Nej du.
I said, no, you won't.
Nej, det kommer du inte att göra.
I've seen tremendous miracles.
Jag har sett otroliga mirakel.
And people will look at it.
Och folk tittar på vad som händer.
And they say, "How did you do that?"
Och så säger, hur gick det där till?
And they think it's some kind of magic.
Och de tror att det är något magiskt.
Or mind over matter, you know.
Eller någon slags vad säger man, mind? Va? Något psykologiskt, parapsykologiskt.
Yeah, that's what the scientific answer is. It's mind over matter.
Det är att sinnet seger över materien.
Or mass hypnosis.
Eller masshypnotism.
They'll try to find any straw to hold on to.
De försöker få tag i något halmstrå som kan rädda dem.
You can show them a miracle.
Du kan visa ett mirakel.
And they'll walk away and still not believe.
Men de går sin väg och tror fortfarande inte.
Amen.
Men.
So don't tell me you believe if you see a miracle.
Så kom inte till mig och säg att du ska tro om bara för att du får se ett mirakel.
The scripture does not say that faith cometh by seeing miracles.
Bibeln talar inte om att tron kommer genom att se mirakler.
Now I believe in miracles.
Jag tror på mirakler.
But I'm telling you, faith doesn't come that way.
Men jag säger bara att tron kommer inte på det sättet.
Faith comes a different way.
Utan tron kommer på ett annat sätt.
These people were knee deep in miracles all the time.
De här människorna som vi talar om här, de vadade till knäna i mirakler.
That's what David's writing about.
Det är det David skriver om här.
He can't understand them.
Han kunde inte förstå dem.
He said, "What's the matter with this bunch of people?"
Vad är det för problem med de här människorna?
They saw the 10 plagues that God brought upon Egypt.
De såg i Egypten hur Gud kom med 10 plågor.
They saw God open up the Red Sea.
De såg Gud öppna Röda havet.
And then close it on Pharaoh's army.
Och de såg hur havet slöts över faraos armé.
And rained down manna from heaven for them to eat.
De såg hur det regnade manna från himlen så de fick mat.
And made water come out of a rock.
De såg vatten komma ut ur klippan.
They saw all these miracles.
De såg alla de här miraklerna.
And then they said, "Well, God's not able."
Och sen fortsatte de ändå att säga, Gud klarar inte det här.
So much for seeing miracles.
Så mycket är det värt att se mirakler.
Faith is something different than that.
Tro är något annorlunda än det här.
And it faith doesn't come by seeing miracles.
Och tron kommer inte genom att vi ser mirakler.
Miracles come by faith.
Mirakler kommer genom tro.
But not the other way around.
Men inte på det andra hållet.
Praise the Lord.
Prisa vår Herre.
Faith is something very special.
Tro är något väldigt speciellt.
It is a product of God's personal revelation to you.
Det frambringas av Guds personliga uppenbarelse till dig.
I said yesterday and I want to say it again today.
Jag sa det här igår och jag påminner om det idag igen.
In Egypt God chooses you.
I Egypten där väljer Gud ut dig.
You're not saved because you chose to be saved.
Du blev inte frälst därför att du valde att bli frälst.
You're saved because God chose you to be saved.
Du är frälst därför att Gud valde att frälsa dig.
Amen.
Amen.
God chose you.
Gud utvalde dig.
Amen. Well, you said, "Well, I said yes to God."
Ja, men säger du, men jag sa ju ja till Gud.
He knew you would.
Ja, det visste han hela tiden att du skulle göra.
Because he chose you.
För han valde dig.
Amen.
Amen.
You're not saved because you were looking for God.
Du blev inte frälst därför att du sökte efter Gud.
He was looking for you.
Han sökte efter dig.
So in Egypt we the Lord chooses us.
I Egypten så är det Gud som utväljer oss.
But in the wilderness we have to choose God.
Men i öknen så är det vi som måste välja Gud.
And God wants to reveal himself.
Och Gud vill uppenbara sig själv för oss.
In Romans 10 and 17.
I 17.
10 and 17.
I Romarbrevet 10:17.
It says faith cometh by hearing and hearing by the word of God.
Så står det att tron kommer genom predikan eller att man lyssnar till predikan. Och att det är Guds ord som predikas.
In the Greek there, the term word of God is the word rhema.
Och Guds ord, som det står i brevet, det är det grekiska ordet rhema.
And rhema has a very special meaning.
Och rhema har en mycket speciell betydelse.
There's another Greek word that describes the word of God.
Det finns ett annat grekiskt ord för att beskriva Guds ord.
It's found in John the first chapter and the first verse.
Det kan man hitta i Johannes första kapitel.
In the beginning was the word and the word was with God and the word was God.
I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud.
That's the word logos.
Det är det grekiska ordet logos som står för ord.
It also means the word of God.
Det betyder också Guds ord.
And if I can explain it to you very simply.
Jag ska försöka beskriva det här väldigt enkelt.
The logos is what God has said.
Logos, det är det som Gud har sagt.
And rhema is what God is saying.
Logos, det är det som Gud säger.
It's what he's saying to you.
Förlåt,
now.
Rema är det som Gud säger.
That's what he's saying right now.
Det är det han säger nu.
So faith cometh by hearing.
Så tron kommer genom att lyssna.
And hearing by the revelation of God.
Och att höra Guds uppenbarelse.
Now let me show you why I came to that conclusion.
Jag ska förklara hur jag kom till den här.
There are people who would argue with me about that.
Det finns människor som vill diskutera det här med mig. De håller inte med mig.
In Matthew chapter 16,
i Matteus 16,
Jesus asked his disciples, "Who am I?"
Så frågar Jesus sina lärjungar, "Vem är jag?"
I guess it's a fair question, isn't it?
Det är väl en ganska bra fråga, va?
They had been following him for a long time.
De hade följt honom ganska länge.
And they needed to know who he was.
Det är klart att de borde ju känna till vem han var.
He said, "Who am I?"
Så Jesus frågar, vem är jag?
And the disciples said, well, people are saying this and that and the other.
Och lärjungarna svarar, ja, folk säger så, att de säger att du är den.
Then he said, who do you say that I am?
Nej, sa Jesus, men vem säger ni att jag är?
And Peter says, I know.
Petrus sa, jag vet vem du är, jag vet.
Like a little kid in school, you know.
Precis som en liten pojke i skolan.
I know.
Jag vet, jag kan.
You're the son of God.
Du är Guds son.
You're the Messiah.
Du är Messias.
Hallelujah.
Prisa vår Herre.
And Jesus said to him.
Så säger Jesus till Petrus.
You're right.
Visst, du har helt rätt.
But flesh and blood didn't show this to you.
Men det här, det har inte kött och blod visat dig, Petrus.
Hallelujah.
Hallelujah.
But it was revealed to you by my Father in heaven.
Utan det är min fader i himmelen som har uppenbart det för dig.
Now, if you know your Bible,
om du känner din Bibel,
I want to ask you a question.
Så ska jag ställa en fråga.
Was this the first time that somebody had called Jesus the Christ?
Var detta första gången någon hade kallat Jesus för Kristus?
No.
Nej, det var det inte.
Remember Nathanael?
Kommer du ihåg Nathanael?
How many remember good old Nathaniel?
Hur många kommer ihåg honom?
He's sitting under a tree somewhere.
Han satt under ett träd någonstans.
And Jesus says, I saw you when you were sitting under the fig tree.
Och Jesus sa till honom, jag såg dig när du satt under fikonträdet.
And you know what he says?
Guds son.
Now Jesus didn't say to him, blessed are you.
Men Jesus sa inte till honom, salig är du.
Why?
Varför då?
Because it wasn't a revelation.
Därför det var ingen uppenbarelse för Nathanael.
It was an assumption.
Det var hans uppfattning.
There were many people who were following Jesus.
Många människor följde Jesus.
Who assumed that he was the Messiah.
Som antog att han var Messias.
But those same people turned back from him.
Men samma människor vände sig bort ifrån honom.
The only people that continued to follow Jesus.
De enda som så.
Now Jesus didn't say to him, "Blessed are you."
Men Jesus sa inte till honom, "Salig är du."
Why?
Varför då?
Because it wasn't a revelation.
Därför det var ingen uppenbarelse för Nathanael.
It was an assumption.
Det var hans uppfattning.
There were many people who were following Jesus.
Många människor följde Jesus.
Who assumed that he was the Messiah.
Som antog att han var Messias.
But those same people turned back from him.
Men samma människor vände sig bort ifrån honom.
The only people that continued to follow Jesus.
De enda som verkligen fortsatte att följa Jesus.
Were those to whom he had revealed himself.
Det var de för vilka han hade uppenbarat sig själv.
And the Bible says that.
Och Bibeln säger detta.
He revealed himself.
Han uppenbarade sig själv för dem.
Now, upon this rock I will build my church.
På denna klippa ska jag bygga min församling, sa Jesus.
Now, what? When did he say that?
Varför sa han på det sättet?
Right after he talked to Peter.
Strax efter han hade pratat med Petrus.
Peter said, "Thou art the Christ, the Son of the Living God."
Petrus sa, du är Kristus, Messias, den levande Gudens son.
And Jesus said, "Blessed art thou, Simon."
Salig är du, Simon, sa Jesus.
Then he said, "Upon this rock I will build my church."
Och så fortsatte Jesus, på denna klippa ska jag bygga min församling.
And the gates of hell will not prevail against it.
Och helvetets portar ska inte bli henne övermäktig.
Now what rock is he talking about?
Vad är det för klippa han talar om?
Some people would like us to believe it was the apostle Peter.
En del har den uppfattningen menar att det var aposteln Petrus.
But it's not the apostle Peter.
Nej, det är inte aposteln Petrus som är klippan.
In fact, the word changes tenses in that verse there.
Därför att ordet där för klippa, det är inte samma när det gäller klippa som för Petrus.
When Jesus says thou art Peter,
när Jesus sa du är Petrus,
or Petros,
eller Petros,
it, it means
Petros,
a rock.
Så betyder det klippa.
Like that rock out there in the yard.
Precis som den här stenen här.
There's a rock out there.
Det finns en liten en sten.
They mow around it. I saw it a while ago.
Det fanns där för ett tag sedan i alla fall.
En it's too big to move.
Det är en stor sten. Den är för stor för att flytta på.
It's a rock.
Det är en liten klippa.
That's like Peter.
Precis som Petrus.
But then Jesus said, and upon this rock I'll build my church.
Men så fortsatte Jesus. På denna klippa ska jag bygga min församling.
It's a different word.
Då använder han ett annat ord.
It's a different tense here.
En annan böjningsform.
It means a rock the size of the rock of Gibraltar.
Och där talar han om en helt annan storlek på klippan, som exempelvis Gibraltarklippan.
Christ is the rock.
Kristus är klippan.
He is the rock the church is built upon.
Han är klippan som församlingen byggs på.
But how are we built upon the rock?
Men hur byggs vi på klippan?
By the revelation of Jesus Christ to you.
Genom den personliga, din personliga uppenbarelse av Jesus Kristus.
How do you come to know him?
Hur lär du känna honom?
How are you born again?
Hur blir du född på nytt?
Just because you assume that he is the Christ?
Bara därför att du antar att han är Kristus?
No man cometh unto me except the Spirit draws him.
Nej, ingen kommer till mig om inte den helige ande drar honom.
No man comes to the rock except the Spirit reveals Christ.
Ingen kommer till klippan om inte anden uppenbarar Kristus.
I remember the day and the hour that God revealed himself to me.
Jag kommer ihåg dagen och timmen när Gud uppenbarade sig själv för mig.
I can take you to the place.
Jag kan ta med dig till den platsen där det hände.
I can show you where I was kneeling.
Jag kan visa dig exakt var jag böjde mina knän.
When God made himself real to me.
När Gud gjorde sig själv verklig för mig.
And I'm telling you, hell has challenged that thing for years.
Jag kan säga dig att helvetets makter har utmanat den upplevelsen i åratal.
February the 17th, 1960. February 17th, 1960.
16 februari 1960.
About 9 o'clock in the evening.
Klockan 9 på kvällen.
On the left side of the altar.
Vänster sida om altaret.
Jesus made himself real to me.
Så visade sig Jesus verklig för mig.
And I'm telling you, hell has done everything it could to challenge that revelation.
Sen den dagen har helvetet gjort allt som står i dess makt för att förändra, förvandla den uppenbarelsen.
But it has stood the test of time.
Men den har stått fast i alla prövningar.
Hear me today.
Lyssna på mig idag.
The church needs a revelation of Jesus Christ.
Församlingen behöver en uppenbarelse av Jesus Kristus.
I've been raised in church.
Jag har byggt upp församlingen.
Brought up in church.
Jag växte upp i en församling.
We have an expression for it in English.
Vi har ett uttryck på engelska för det här sättet.
It's called cutting your teeth on the pews.
Det betyder ungefär att tugga på bänkarna.
You know how a baby cuts its teeth on something.
Du vet hur lite barn i bänken kan bara tugga på bänken framför.
I cut my teeth on the pews, you know.
Jag växte upp i en församling och tuggade bänk.
And God kept calling me.
Gud fortsatte att kalla mig.
And I kept trying to come to him.
Jag försökte komma till honom.
I was baptized 5 times.
Jag blev döpt 5 gånger.
If baptism was the key, I've got it made.
Om dopet är nyckeln och lösningen, då är jag verkligen på säker sidan.
Amen. I went down to the altar.
Jag gick fram till altaret.
And they would ask me a question.
Och de ställde en fråga till mig.
Do you come by faith or do you come by letter?
Kommer du på grund av tro eller kommer du på grund av bokstav?
Well, I knew I didn't have a letter.
Men jag visste att jag har ingen bokstav. Jag hade inget brev att komma med.
So I said I come by faith.
Jag kommer genom tro, sa jag.
I didn't know what faith was.
Jag visste inte vad tro var.
I had no revelation of God in my life.
Jag hade ingen uppenbarelse av Gud i mitt liv.
And so they baptized me.
Så de döpte mig.
I went down a dry sinner and came up a wet one.
Jag gick ner upp graven som en torr syndare och kom upp som en blöt syndare.
There was no change in my life.
Ingen förvandling i mitt liv.
There was no reality of God in my life.
Ingen verklighet av Gud i mitt liv.
I assumed that he was the son of God.
Jag antog att det var så att han var Gud och Messias.
But I kept having this feeling something was missing.
Men hela tiden hade jag den här gnagande känslan av att det var någonting som saknades.
I knew something was missing.
Jag visste att det saknades något.
Five times I was baptized.
Fem gånger blev jag döpt.
Every little fish in the pond knew me by a first name basis.
Varenda fisk i dammen kände mig vid namn.
That's better than cutting my teeth on the pews.
Det var ju bättre än att tugga bänk.
Well, glory.
Prisad vare Herren.
God revealed himself to me. He had pity on me.
Gud förbarmade sig över mig och uppenbarade sig för mig.
And he revealed himself to me.
Han uppenbarade sig för mig.
And something happened.
Och så hände någonting med mig.
Something changed.
Någonting förvandlades.
Something real came into my life.
Det kom in någonting äkta i mitt liv.
I knew that Christ was living within me.
Och jag visste då att Kristus bodde i mig.
And that's what this whole thing is all about.
Och det är det allt sammans handlar om.
It's having the revelation of God within your heart.
Det är att ha uppenbarelsen, Guds uppenbarelsen i ditt hjärta.
And if you don't have it today,
och om du inte har det idag,
then I implore you today,
så bönfaller jag dig idag,
then you seek the Lord until he does reveal himself.
Att du söker Gud ända tills han uppenbarar sig för dig.
Because you'll never go any further with God.
Därför att du kan inte komma vidare med Gud
until he reveals himself to you.
Förrän han själv uppenbarar sig för dig.
But thank God it doesn't stop there.
Men prisad vare Herren, så tar det inte slut där.
I should say that was the first time he revealed himself to me.
Jag skulle säga egentligen så här, att det var då han uppenbarade sig för mig första gången.
Amen.
Amen.
Because there have been many revelations of God since that day.
Därför att sedan den dagen så har jag fått många uppenbarelser av Gud.
As a matter of fact, I like to feel that he reveals himself every day.
Jag vill helst och älskar när han uppenbarar sig varje dag.
When I rise in the morning,
när jag stiger upp på morgonen,
my soul is thirsty.
Så är min själ törstig.
And I cannot feel that I have been satisfied until he reveals himself to me.
Och jag känner mig inte mätt och tillfredsställd förrän han har uppenbarat sig för mig.
I find myself a place to pray.
Jag letar upp ett ställe där jag kan be.
And I get my Bible.
Jag letar fram min bibel.
And I begin to read the word of God.
Och börjar läsa Guds ord.
And I begin to pray as I read the word of God.
Och så börjar jag be medan jag läser Guds ord.
And after a while he speaks to my heart.
Och efter ett tag så talar han till mitt hjärta.
Oh, after a while I just start filling up. Praise God.
Och efter ett tag så börjar jag fyllas.
And I have gotten a hold of the manna for that day.
Och så har jag fått tag i den dagens manna.
And I'm ready for the devil that day.
Och jag är redo att möta djävulen.
Amen. That he reveals himself to us every day.
Så att han uppenbarar sig för oss varje dag.
But some of us are not that way.
Men en del av oss är inte funtade på det sättet.
I heard a man tell a story one time.
Jag hörde en man berätta en historia.
He was praying for this guy named Jim.
Han bad för en kille som heter Jim.
And he said, Lord, I want you to bless Jim.
Fader, jag vill att du välsignar Jim.
And God spoke back to him and said, Jim.
Gud talade tillbaka, svarade och sa, Jim.
He said, where is Jim?
Var finns Jim?
I haven't heard from Jim in 5 years.
Jag har inte hört från Jim på...
Is that the way we are?
Är det så vi är?
When somebody calls your name in prayer?
När någon åkallar ditt namn i sina böner.
Does God say, well, where are they?
Så säger Gud, vadå, var är de någonstans?
I haven't heard from them in 5 years, 10 years, 15 years.
Sett till dem på 5-10 år.
How long has it been since God heard from you?
Hur länge sedan var det Gud hörde från dig?
If you want God to reveal himself to you,
om du vill att Gud ska uppenbara sig själv för dig,
you have to seek his face.
Så måste du söka hans ansikte.
You have to have a life of dedication to God.
Du måste ha ett liv där du överlåter dig själv åt Gud.
You have to have a prayer life.
Ett böneliv.
Some folks pray when they eat.
En del folk ber när de äter.
And that's the only time they pray.
Det enda tillfället de ber.
But that's not what I'm talking about.
Men det är det enda de pratar om.
You need to learn to pray.
Det är inte det jag pratar om. Du måste lära dig be.
And seek the face of the Lord.
Och söka Herrens ansikte.
And then he will reveal himself to you.
Så uppenbar han sig för dig.
I have volumes of books.
Jag har massor med böcker.
Of the things that God has spoken to me.
Jag har skrivit ner sånt som Gud har talat till mig.
I had a man come to me one day not long ago.
Men så länge sedan så fick jag besök av en man.
He said, "Brother Potter, where do you get all of this stuff?"
Han sa, "Brother Potter, var får du allt ifrån?"
Amen. I said, "Well, I get it from the Father." Hallelujah.
Ja, sa jag, jag får det av Fadern.
He reveals it to me.
Han uppenbarar det för mig.
And that's the way it should be.
Och så ska det vara.
Amen. God should reveal himself to every one of you.
För var en av oss ska det vara så att Gud uppenbarar sig för oss.
This isn't just for the minister.
Det här handlar inte bara om någonting som prästen eller pastorn ska uppleva.
Upon this rock I will build my church.
Jag ska bygga min församling på denna klippa, sa Jesus.
And that's you.
Och det är du som ska bygga.
You're God's people.
Du är Guds folk.
And he's going to build you.
Han kommer att bygga upp dig.
But that building process is the process of continual revelation.
Men det här byggandet, det är en process av ständig, kontinuerlig uppenbarelse.
And when God puts that revelation in your heart,
och när Gud lägger ner den här uppenbarelsen i ditt hjärta,
then you become invincible.
Då blir du oövervinnlig.
Against the power of the enemy.
När fienden attackerar dig.
And the gates of hell will not prevail against you.
Och helvetets portar blir dig inte övermäktig.
Now I hear Christians complaining sometimes about pressure.
Ibland så klagar kristna. Jag hör dem klaga över att de utsätts för tryck och påtryckningar och svårigheter.
We talk about being under stress.
Vi talar ibland om att vi är stressade.
There was a missionary to China.
En missionär for till Kina.
And he wrote something that I'm not going to quote directly, but
han skrev någonting som jag gärna vill citera, kanske inte ordagrant, men.
And this is what he said.
Han sa ungefär så här.
He said, "Pressure cannot hurt you."
Tryck kan inte skada dig.
Unless it comes between you and God.
Med mindre än att det får komma emellan dig och Gud.
Otherwise,
i annat fall,
it will just force you closer to God.
Kommer det trycket bara att tvinga dig närmare och närmare Gud?
Amen.
Amen.
The only problem with pressure,
enda problemet med tryck,
is whenever we let the devil put it between us and God.
Det är när vi tillåter djävulen att få trycket mellan oss och Gud.
It happened in the Garden of Eden.
Det var det som hände i Edens lustgård.
Satan came and said, "Hath God said?"
Satan kom och så sa han, "Har Gud sagt?"
And it comes to our lives.
Det är på samma sätt för oss. Det kommer till oss också.
When we're in a time of hardship and difficulty.
När vi upplever en tid av svårigheter och problem.
The devil comes.
Så kommer djävulen.
And says, "If God loved you, you wouldn't be in this problem."
Han säger, om Gud verkligen älskade dig så skulle du inte ha sådana här problem.
If God cared for you, this wouldn't be this way.
Om Gud brydde sig om dig så skulle du inte ha det på det sättet.
Life is full of things that are difficult.
Livet är fullt av svårigheter.
There are sometimes hardships and sickness and disease.
Ibland är det svåra omständigheter, det kan vara sjukdom, det kan vara andra problem.
And believe it or not, it happens in Christians too.
Och antingen du tror det eller inte så träffas också kristna av sådana problem.
We have problems in our home, problems with our children, problems with our spouses.
Vi har problem i vårt hem, problem med våra barn, problem med våra makar.
We have problems at work, problems with money.
Problem på jobbet, problem med pengar.
Problems with our emotions, problems with our mental facilities.
Problem med våra känslor, problem med vårt förstånd.
There's all kinds of problems.
Alla möjliga sorters problem.
And Just because you're Christian doesn't mean that you're immune from problems.
Bara för att du är kristen så innebär det inte att du är immun mot problem.
There are people today who would want you to believe that.
Det finns en del som skulle önska att du hade den tron.
And if you believe that,
om du trodde det,
you're going to find yourself resisting God.
Skulle du uppleva dig själv i en position där du faktiskt står emot Gud?
Because God is going to have a tried and tested people.
Därför Gud vill ha ett prövat och beprövat folk.
The scripture teaches us how the children of Israel faced these difficulties in the wilderness.
I Bibeln kan vi läsa om hur Israels barn mötte och handskades med de här prövningarna i öknen.
Now they didn't have to fail God.
De hade inte behövt misslyckas.
And you don't have to fail God.
Du behöver inte svika Gud.
But you are probably going to have to face difficulties in life.
Men i ditt liv så är det tungt att du möter svårigheter.
Read the history of great men of God.
Läs olika stora gudsmäns historia.
And every single one of them that you'll ever read.
Då är det så att var och en som du läser om,
those men have gone through some of the hardest things in life.
Upptäcker du att de här männen har gått igenom mycket stora svårigheter.
But they came out on the victory side.
Men de kom ut på segersidan.
You can come out on the failure side.
Du kan komma ut på misslyckande sidan.
You can miss God.
Du kan missa Gud.
You can fall.
Du kan falla.
It happened to these people.
Det hände för de här människorna.
But you don't have to.
Men du behöver inte.
That's what I'm trying to get across to you today.
Det är det jag försöker slå fast här idag.
There are two possibilities.
Det finns
here.
Två valmöjligheter.
There's the possibility of failure. We saw that.
Det finns den här möjligheten att misslyckas. Det har vi sett.
But there's also the possibility of faith.
Men det är också möjligheten till tro.
There's the possibility they could have believed God.
Det finns, fanns den möjligheten att de kunde ha trott Gud.
There's the possibility they could have had God reveal himself to them.
Det finns den möjligheten, fanns den möjligheten att de kunde ha sett Gud uppenbara sig för dem.
And they could have come out on the victory side.
Och de kunde fått komma ut på segersidan.
Well, praise the Lord.
Prisad vare Herren.
God always uses these things, these difficulties.
Gud använder alltid de här svårigheterna
to reveal himself.
För att uppenbara sig själv.
Amen.
Amen.
If we let Satan drive a wedge between us and God.
Om vi tillåter djävulen slå in en kil mellan oss och Gud.
And start murmuring and complaining and tempting God.
Om vi börjar klaga och knorra och fresta Gud.
Then we'll never see the victory.
Då kommer vi aldrig få se segern.
But if we'll learn to bless the Lord.
Men om vi lär oss välsigna Gud.
Well, God will begin to move in our life.
Då kommer Herren att börja verka i våra liv.
And begin to reveal himself.
Och uppenbara sig själv i våra liv.
Listen, I can tell you a sad story as long as my arm.
Jag kan berätta en tråkig historia lika lång som min arm.
But you'd have to bring a crying towel.
Men då får du hämta en näsduk och gråta.
A big towel to catch all the tears.
Ja, det räcker inte med näsduk, du får hämta ett badlakan och gråta.
I can tell you stories in my life that break your heart.
Jag kan berätta händelser i mitt liv som skulle krossa ditt hjärta.
But in all of those things that happened to me.
Men allt det som drabbade mig.
God revealed himself to me.
Var tillfällen då Gud uppenbarade sig själv för mig.
I kept saying, God, you're here somewhere.
Jag fortsatte, jag sa hela tiden, Gud, du finns här någonstans.
I know you're here, Lord,
jag vet
somewhere.
Att du finns här någonstans.
And after a while I'd find him.
Och efter ett tag fann jag honom.
Or he'd find me one
eller
or the other.
Också fann han mig på ett eller annat sätt.
And he would bring me out of that thing.
Och han hjälpte mig ut ur den omständigheten.
And bring me to the victory side.
Och förde mig till segersidan.
Hallelujah, there's a victory side to
det
this
finns
thing,
en segersida.
And I want you to see it.
Och jag vill att du ska se det.
I'm going to use a last example here.
Jag ska ge ett sista exempel här.
And then we'll take a break and let you.
Så ska vi ta rast.
Have that seal or whatever.
Ska ni få tid att äta den där sillen.
All right. Let's use the example of the three Hebrew children.
Vi ska ta det här exemplet med de tre hebreiska barnen.
How many remember the three Hebrew children?
Hur många känner till de tre judiska barnen, de tre hebreiska barnen?
Now it's in that book.
Det står om dem i Bibeln.
It's in the book some of you said you read.
Det finns i den där boken som en del av er sa att ni läste.
Shadrach, Meshach and Abednego.
Shadrach, Meshach, Abednego.
Those three Hebrew children that were in the place of Babylon.
De här tre pojkarna som var i fångenskap i Babylon.
King Nebuchadnezzar had made a large golden image.
Kung Nebuchadnezzar hade tillverkat en stor gyllene bildstod.
Oh, it was a gigantic thing.
Det var en väldig staty.
And everybody had to go and bow down and worship it.
Alla i landet måste komma dit och böja sig ner i tillbedjan.
And these three Hebrew children said, "We're not going to bow down and worship this."
De här tre grabbarna sa att vi tänker inte böja oss och tillbe den här bildstoden.
Because we worship only the Lord our God.
För vi tillber bara vår Herre.
And Nebuchadnezzar heard about it.
Nebuchadnezzar hörde om detta.
And he called them. He said, "Is this right?"
Han kallade dem till sig och frågade om det verkligen stämde.
That you won't bow down and worship my image?
Att de hade vägrat tillbe hans avbild.
I said, "That's right."
Ja, sa de, det stämmer precis.
He said, "Well, I'm going to throw you in a burning fiery furnace."
Ja, då sa han, blir jag tvungen att slänga er i den brinnande ugnen.
And they said, "Well, king, go ahead and do it."
Ja, visst. Gör det du, kung.
Our God is able to deliver us.
Vår Gud kan befria oss.
But if he doesn't.
Men om han väljer att inte göra det.
Amen. They were saying we would rather burn up than to worship this image.
Så vill vi hellre brinna i ugnen än att tillbe den här avbilden.
Well, glory. I want to show you five things that happened.
Jag ska visa på, peka på fem saker som hände.
On the victory side.
På segersidan.
All right, are you ready for them?
Är du redo?
There are five things that happened on the victory side.
Fem saker hände på segersidan.
King Nebuchadnezzar became very angry.
Kung Nebuchadnezzar blev mycket vred.
And he said, "Heat that furnace 7 times hotter."
Och han sa, elda upp ugnen så den är 7 gånger varmare.
7 is God's perfect number.
7, det är Guds fullkomlighetstal.
That's when God gets finished with things.
Det är så Gud fullbordar saker ting.
So it speaks to us already that God's going to do something perfect here.
Så bara när man hör den siffran så förstår man att här kommer Gud att göra något fullkomligt.
Because the fire was so hot.
På grund av att elden var så het.
The people that put Shadrach, Meshach and Abednego in the fire died.
Så dog de män som förde Shadrach, Meshach och Abednego till ugnen och kastade ner dem.
Can you imagine that now?
Kan du tänka dig detta?
It was so hot it killed the men who were putting them in the fire.
Det var så hett så att de män som förde dem till avrättningen själva dog.
All right, we're going to draw a conclusion from that one.
Det där ska vi titta på. Det finns en
the thing that puts you in the fire is finished. The thing that caused you to go in the fire is finished.
Det som orsakade att du fick gå in i elden tog Gud koll på.
Maybe there's something in your life that needs to be dealt with.
Det kanske finns något i ditt liv som Gud måste ta itu med.
And it's the cause of this testing in your life.
Och det är det som är orsaken till prövningen i ditt liv.
It's going to die the minute that you hit the fire.
Det där, det kommer att dö i samma ögonblick som du kom in i elden.
That's how God deals with it.
Det är så Gud tar itu med det.
The thing that puts you in the fire dies.
Det som tvingar in dig i elden dör.
One day I was reading that chapter.
Det var en dag när jag läste det här kapitlet.
And I noticed something.
Så jag märkte någonting.
The only thing that burned was the ropes that had them bound.
Att det enda som brann upp när de kom in i elden, det var repen med vilka de var bundna.
Well, you ought to be shouting right now.
Du skulle ropa halleluja när du hör detta.
The only thing that burns is the bondage in your life.
Det enda som brinner, det är det som du är bunden av i ditt liv.
When God allows you to go through the fire,
när Gud tillåter att du går igenom elden,
the only thing that burns away is the bondage that puts you there.
Så det enda som kan verkligen brinna, det är det som binder dig.
That's how God deals with the bondage in your life.
Så tar Gud itu med bojorna i ditt
liv. He brings you through the fire to relieve you of that bondage.
Han tar dig igenom elden för att befria dig från bojorna.
All right, what's the third thing that happened?
Vad är det tredje som hände?
They saw the Lord.
De såg Herren.
Nebuchadnezzar said, didn't we put 3 men in the fire?
Nebuchadnezzar sa det ju ordentligt, var det inte 3 män som vi kastade i elden?
But I believe I count 4.
Men när jag räknar så räknar jag till 4.
And the form of the fourth man.
Och den fjärde personen.
Is not like the other three.
Han ser inte ut som de andra tre.
Did you notice that these people aren't, they aren't ready to jump out of the fire? These three Hebrew children, they're not running for the door.
De här tre som kastades i ugnen, grabbarna där, de försöker inte sticka undan. De försöker inte fly undan elden.
I think if it would have been me.
Jag tror att om det hade varit jag.
As soon as the rope burned off.
Så tror jag att så snart repen hade lossnat.
I would have hit the door like a race car.
Så hade jag stuckit mot utgången så snabbt jag kunde.
But no, they didn't run out.
Nej, de stack inte iväg.
He said, I see 4 men loose.
Nebuchadnezzar säger, jag ser 4 män och de går omkring fritt.
And walking around in the fire.
I elden.
Ah, glory.
Prisad var Herren.
They were with the Lord.
De var med Herren.
I'm telling you, when you got a revelation of God in your life.
När du får en uppenbarelse av Gud i ditt liv.
It doesn't matter if you're in the fire.
Så spelar det ingen roll om du är i eld.
Amen. Because then you know you're with the Lord.
För då vet du att du är med Herren.
I told the Lord something one time.
En gång så sa jag en sak till Herren.
I said, Lord, I'd rather be in the wilderness with you.
Jag sa, Herre, jag vill hellre vara i öknen med dig.
Than to be in Canaan without you.
Än att bo i Kanaan utan dig.
Amen.
Amen.
We talk about the glorious city that God's going to send down.
Du vet hur vi pratar om den här härliga staden som Gud, den nya Jerusalem som ska komma ner från Gud. Och det prisar vi Gud för.
But you know, it's just going to be a real nice city if Jesus isn't there.
Men det kommer bara att bli.
It's not going to be heaven if Jesus isn't there.
Om inte Jesus finns där så kommer det inte vara någon himmel.
He's what's going to make heaven happen.
Det är Jesus som gör att himlen blir som himlen.
You understand me now?
Förstår du vad jag menar?
Amen. I'd rather be with him.
Jag vill hellre vara med Jesus.
And I hope you feel that way too.
Jag hoppas att du upplever samma sak.
Wouldn't you rather be with him?
Vill du inte hellre vara med Jesus?
Amen. I see 4 men loose and walking around.
Jag sa Nebuchadnezzar, jag ser 4 män gå omkring fritt i elden.
Them folks was having the time of their life.
De hade sitt livs mest fantastiska tillfälle.
They were having a time.
Vilket underbart tillfälle.
Talk about shouting and praising God.
Vi pratar ibland om hur vi prisar Gud och ropar och härjar.
They were having a time.
De hade ett härligt möte.
They put Pentecostals to shame today.
De skulle få pingstvänner att skämma.
They were having a great time.
De hade ett fantastisk stund.
Nebuchadnezzar came near.
Nebuchadnezzar kom närmare.
And he said, Shadrach, Meshach and Abednego, come out of there.
Och han ropade på dem att de skulle komma ut ur ugnen.
Did you ever notice he didn't call the fourth man?
Lägger du märke till att han inte ropade på den fjärde personen?
Shadrach, Meshach and Abednego, come out here.
Shadrach, Meshach och Abednego, kom ut.
And Nebuchadnezzar said, there's no God. There's no God like this God.
Och Nebuchadnezzar, det finns ingen gud som den här guden.
And he made a law in Babylon.
Och han instiftade en ny lag i Babylon.
If any man should speak a word against the God of Shadrach, Meshach and Abednego.
Att om någon skulle tala något ont ord eller ett ord mot Shadrach, Meshach och Abednegos Gud.
They should cut him in pieces and make his house a dunghill.
Så skulle de skära honom i bitar och förvandla hans hus till en dynghög.
God was exalted.
Gud blev upphöjd.
Amen. God was exalted.
Gud blev upphöjd.
Now we got 4 things here.
Här har vi, lägger vi märke till 4 saker.
What puts you in the fire burns.
Det som tvingar dig in i elden brinner upp.
Amen.
Amen.
The thing that puts you in the fire dies.
Det som tvingar dig in i elden dör.
They saw the Lord.
De såg Herren.
God is exalted.
Gud blev upphöjd.
And the last part of that chapter says something you need to get a hold of.
Och i slutet av kapitlet står det någonting som du måste förstå och få tag i.
It says, and Shadrach, Meshach and Abednego were exalted in the kingdom.
Det står att Shadrach, Meshach och Abednego blev stora män i riket. De blev ärade i det här kungariket Babylon.
Oh Lord, I want to move up with you, Lord.
Herre, jag vill komma upp till dig.
God has a way up.
Gud har en egen väg upp till sig själv.
It's through the fire.
Det är genom elden.
It's through that fire that will release you from your problems.
Det är genom den elden som frigör dig från dina problem.
It's through that fire that God's going to reveal himself to you in the fire.
Det är genom den elden som Gud kommer att uppenbara sig för dig i elden.
That's the way it's always been in my life.
Så har det alltid varit i mitt liv.
In the midst of the fire.
Mitt i elden.
I look up.
Så ser jag upp.
And there he is.
Och där är han.
Hallelujah. Something starts happening.
Det börjar hända någonting.
And God is exalted.
Och Gud blir upphöjd.
And then we're moved up in the kingdom.
Och så flyttar vi upp ett steg i riket.
And God starts doing something special in our lives.
Och Gud börjar göra något speciellt i våra liv.
Now that's the way it works, folks.
Det är så det fungerar.
I wish there was another way.
Jag önskar det fanns ett annat sätt.
It'd be nice if there was,
skulle
but
vara
there
trevligt.
Just isn't any other way.
Men det finns ingen annan väg.
Amen. That's the way God does it.
Det är så Gud går till väga.
But he reveals himself to you.
Men han uppenbarar sig själv för dig.
God wants to reveal himself to you.
Gud vill uppenbara sig själv för dig.
So that you can walk with him.
Så du kan vandra med honom.
So that he can bring you in to the thing that he's promised you.
Så han kan föra dig in i det som han har lovat dig.
You cannot possess the thing I'm talking about that we're going to talk about.
Du kan inte komma i besittning av det som jag talar om.
Until God begins to reveal himself to you.
Förrän Gud uppenbarar sig själv för dig.
And now God may reveal himself through the word.
Gud kan uppenbara sig genom ordet.
Oh, so many times I've been reading this book.
Det är så många gånger som jag har läst Bibeln.
And all of a sudden one little verse just leaps out at me.
Och så plötsligt så är det som ett ord, en vers hoppar ut ur Bibeln.
The Holy Spirit takes that and begins to write it in my heart.
Den helige ande tar den där versen och så börjar han skriva den i mitt hjärta.
And I get so excited about it.
Och jag tycker det är så spännande.
Because I know where it came from.
Därför att jag vet vad som hände, jag vet var det kommer ifrån.
God revealed himself.
Gud själv uppenbarar sig.
Day after day after day God reveals himself.
Dag efter dag uppenbarar Gud sig själv.
Then there are them special times.
Och så finns det speciella tillfällen.
When I'm going through the fire.
När jag går igenom elden.
And all of a sudden there is the Lord.
Så plötsligt finns Herren där.
Yes, you just turn around and there he is.
Han vänder sig om. Och så finns han bara där.
And he reveals himself to you.
Och uppenbarar sig själv för dig.
And he makes himself known to you.
Och gör sig själv känd för dig.
And then things start changing and happening.
Och så börjar saker förvandlas.
This is what God wants in your life.
Detta vill Gud i ditt liv.
Not just Brother Potter's life.
Inte bara Broder Potters liv.
But every single one of you here.
Men var och en av er här.
And if you walk with God.
Om du vandrar med Gud
and pay the price,
och betalar priset,
God will reveal himself to you.
Så kommer Gud att uppenbara sig
he
för dig.
Will be exalted,
han blir upphöjd,
and he will move you up in the kingdom.
Och han tar upp dig, upphöjer dig i riket,
and you will possess the possession of the Lord.
Och du kommer att ta besittning, den arvedel som är din i Herrens rike.
We're going to pick that up here in the next service.
Nästa gudstjänst så ska vi fortsätta.
We'll let you go and have your
vi ska ta rast nu.
Summertime, whatever it is here.